Som vissa av er vet så älskar jag sporten innebandy. Det är min passion här i livet kan man säga. Och jag har utövat sporten i princip hela mitt liv. Och ja, på grund av det här så har ju jag länge velat ha en innebandyspelare i podden. Men jag har dragit mig lite inför detta. För även om innebandyn är en stor sport med många, många utövare i det här landet, så är det också en ganska smal sport. Finns verkligen allmän intresset för en intervju med en innebandyspelare? Det är det här jag tvekat på. Tills jag fick möjligheten att intervjua världens bästa innebandyspelare genom tiderna. Då kunde inte ens jag stå emot längre. Och här är nu Nemo möter en vän, avsnitt nummer 290, med innebandylegendaren Mika Kohonen. Och det här blev ju speciellt på ett personligt plan, som ni säkert förstår, eftersom att Mika är ju en gud för många av oss i innebandyvärlden. Så det här blev väldigt, väldigt kul, lite nördigt, lite smalt, men jag hoppas och tror att alla kan ha nöje av den här intervjun, även ni utanför innebandyvärlden. Och detta är ju ett gratis avsnitt tillgängligt för exakt alla där ute. Och detta avsnitt klipps av LL Experience AB, som bland annat producerar Göteborgspodden. Och vill ni med något så finns jag på nemohedén@gmail.com eller på min Instagram. Där heter jag kort och gott Nemo Hedén i ett ord. Ja, jag tror inte jag ska snacka så mycket mer än så här. Jag tycker vi drar igång det här härliga snacket. Dags för Nemo möter en vän, avsnitt nummer 290 med Mika Kohonen. Rulla jingen.
Nemo är en kändis, den största som vi har. Nu ska han snacka med en kändis och göra någon glad.
Ja,
Nemo, ja, det är Nemo.
Ja, vi kör Nemo möter en vän med Mika Kohonen.
Tjena.
Hej. Hej. Fan, hur är läget?
Det är bra. Ja. Tack att jag får vara med och välkommen till vårt lilla hus.
Ja, tack så mycket för välkomnandet, och det är my pleasure att att du vill vara med i den här podden. Hur mår kropp?
Kroppen mår sådär.
Ja, du haltar.
Ja, precis, det har gått sakta ju. Här sedan gick jag av i december i finska ligan. Jag spelade i Finland förra året. Och man får betala gamla synderna. Att i samma benet ju, jag har artros i knät i två ställen. Och det läker lite sakta. Jag brukar läka väldigt fort, men det här tar tid. Men som sagt, det är ju gamla synder med. Jag är ju 20 dagar till 42 år, så börjar bli lite på åren, och alla andra skarna i kroppen, så det tar lite tid, men sakta men säkert.
Mm-hmm. Jag blev lite ledsen när jag såg att du haltade. Jag tänkte så här, fan, han kommer nog lira snart igen.
Ja, alltså hjärnan och hjärtat skulle jag vilja lira hela resten av livet ju, men elitidrott funkar inte så direkt ju, men jag har inte kunnat ta någon beslut slutgiltigt ju, att om det var sista säsongen förra året eller någonting. Jag vet att spelet har jag i kroppen på ett annat sätt ju, att spela i SSL eller finska ligan, och sen för egen del, jag behöver morutten till landslaget och VM, och det är ändå ganska, oavsett att man skulle inte ha några skador, så det krävs ganska mycket när man är så pass ung gammal som jag är ju, att det är ju med vikten, och behöver träna mer men kortare och få återhämta och allt det där. Det är vad det handlar om, att när man spelar länge och blir lite äldre, att man kämpar mot klockan till och med ännu mer än mot motståndare. Och man kan ju sakta den klockan, men till slut den matchen vinner man inte. Det är, så funkar det.
Du, jag tänkte på en grej i bilen där, när vi pratade om andra sporter än innebandy, och jag kom att tänka på Jag hade ju Henke Larsson här i podden för några månader sedan. Och då pratade vi lite om hans sväng i SSL. Att han gjorde några matcher i Helsingborg där.
Mm.
Var det, det var inte när du var där?
Oj, oh, yeah. Alltså, jag spelade i Storvreta då.
Ah,
vi möttes ju i Fyrishov i Uppsala.
Ah.
Ju. Och jag vet ju, jag spelade ju i Helsingborg två säsonger där. Och Henke brukade vara att titta matcher och en gång i tiden träningar och sånt. Han älskar ju, det är ju en idrottskille och älskar ju innebandy och sånt. Så nej, det var häftig grej och jag tyckte att han om någon har haft en sån karriär och i fotboll, och han har ju idrott innebandy länge tidigare som ung också, att det är alltid så där. Jag gillar inte det när det blir sånt negativt snack om att vissa säger att det är grymt för sporten att han spelar några matcher, och sen helst säger att ja, men det är helt B att man hoppar bara med och sånt. Och en sån idrottare som Henke, så han vet exakt var han ligger och vad kan han utföra. Han har inga konstiga tankar att han kan förändra ett lag eller avgöra allt, men jag kommer ihåg bara ju att hur jäkla smart han var ju med alla rörelser och så jäkla snabb ju. Och man hörde inte hans fossingar alls ju. Och sen det är klart naturligt att spelet med klubb och boll var inte världsklass, och det är naturligt när han har hållit på med fotboll länge, men jag tyckte att han var duktig och jag tyckte att han tillförde någonting till Helsingborg också, och jag blev lite lack ju på, jag är ganska duktig på att man tänker inte på vad alla andra tycker. Och det brinner av och man bryr sig inte på en millisekund, men för mig är det heligt att såna stora idrottare och sånt att ja, jag tyckte att jag blev lite lack på det där. Det där negativa av det. Jag tycker det var en häftig och fin grej.
Och jag håller helt med, och just det här att han var ju så medveten om sina egna kvaliteter och sina egna begränsningar liksom. Det var inte så att han gick in där och trodde att han skulle vara bättre än alla andra liksom.
Nej.
Han visste ju inom vad han kunde liksom, vara lika bra som alla andra. Det var det löpandet och det var steget och det var sådana grejer liksom.
Ja, precis. Läsa spelet och alltså ge tid och ute till alla andra. Och det är ju guld värd ju, bara det ju.
Ja. Och det sa han också i min podd, att han hade aldrig som ambition att liksom kunna vara klubbskickligast liksom.
Precis.
Och det var häftigt. Du, jag har ju haft den här podden i 6 år drygt och intervjuat typ nästan alla svenska stora kändisar, känns det som. Mm. Och jag har ju alltid velat intervjua en innebandyspelare. Men för mig så har det varit så att innebandyn är ju, det finns ju jättemånga utövare i Sverige och i Finland, men ändå så är allmänintresset, alltså det är så här, är du inte intresserad av innebandy så är det inte så, då vet du ingenting om det liksom. Det är ju inte så stort för andra människor. Tyvärr.
Ja, precis. Det är ju lite så fortfarande. Det är ju som om man tar till exempel senaste 10 åren, att det är ju Storvreta och Falun som har vunnit alla SM-gulden och så där, men det är en blandning med det att vi är fortfarande ganska ung sport, och det krävs att man bryter barriärer och allt det där på ett eller annat sätt. Det är ju som till exempel man tar Falun, killarna är ju som Galante Gaström och Rasmus Enström, och Rasmus Enström har varit världens bästa spelare ett tag ju, och grymt bra, leder sitt lag och en grym innebandyspelare, men det är ju som du säger, det är inte så direkt mycket som stora media följer eller skriver, alltså det är som, jag blir lite småtrött att jag har ju mitt ansvar på efter min karriär, och jag har varit väl ett slags ambassadör, men jag är bara som människa, att jag är inte ute och skriker att titta på mig och sånt, men jag tycker att på mitt sätt jag har ju gjort mitt för sporten också, att det är som 2 år sedan, jag är 40 år och skulle komma till SSL, så Aftonbladet skriver om min superkropp ju. Jag tänkte, vad fan är det här för någonting? Alltså, jag måste vara lätt för mitt knä, och man blir långsammare alltid. Men ja, det är ju som du säger, att de skriver om någonting som de tycker att det är värt att skriva. Och om man har ett namn och spelat länge, och jag kommer ihåg där i början av 2000-talet när det gjorde en massa poäng med Balrog och vi var lite hippa och det är Stockholm och allt det där, det är så lätt att följa stora medierna, både TV och Aftonbladet och Expressen och sånt, så det skrevs ju överallt, det var på TV och sånt, det blir ju det blir, en sån liten boom ju. Men då krävs att du gör någonting, och i mitt fall var ju att jag gjorde ju 107 poäng i första säsongen och spelade kanske lite annorlunda än dem och på något sätt säkert var med och förändra sporten, hur man spelade i långa loppet och så. Men det krävs att det händer någonting, och det som jag har ju uppfattat att du är innebärande kille och sånt, att alla de här grejerna vid sidan som är livsviktiga för vår sport, att det får spridning och det lilla hjälpet som hockey och fotboll till exempel behöver inte. Så det, vi är fortfarande ung sport och måste betala våra läropengar och bryta barriär på något sätt. Vi är fortfarande på, jag skulle säga, någonstans innan tonåringsåren. Så det är mycket jobb att göra och om vi förtjänar som en sport, så det kommer en tid att saker och ting är mycket lättare för oss.
Och jag tänker att bryta barriärer, det är något som vi gör här nu idag också. För du blir ju den första innebandyspelaren i en stor svensk intervjupodd.
Ja, det är en stor ära ju. Hoppas jag kan vara lite små och intressant.
Ja, men det är också så, för att jag, som jag sa till dig för en stund sedan, att jag har alltid velat ha en innebandyspelare, men det kändes för smalt för den stora massan. Men samtidigt, om jag någon gång skulle ha en innebandyspelare, då vill jag ju ha världens bästa genom tiderna. Och det får ju nu.
Ja, det är snällt. Så det, jag har stort ansvar. Nu måste det här bli något extra, så vi får ta i.
Ja, men hur förhåller du dig till det uttrycket, världens bästa spelare genom tiderna? Kan du tycka att du är det själv, eller hur känner du inför det?
Det är väl ingenting som man tänker. Alltså, det är ju lite filosofisk fråga ju, hur man är som person. Alltså, jag är ju väldigt, vad ska man säga, när jag var så ung, jag var ju lugn och blyg och nästan rädd att vara i skolan och om man behövde prata med någon och sånt. Idrotten var en sån, alltså, där pratade vi min språk, och även om man visar inte så mycket känslor, men inombords det bara, alltså, det är en eld och alltså, det är ren kärlek. Det här var så små ju, hockey och fotboll och spela med kompisarna ute och allt det där, men för mig det har varit så att jag har alltid velat vara bättre än den som jag möter. Bättre än någon annan. Men folk som är lite mer utåt och sådär, så de kan skrika ut att jag ska vara bäst. Jag är bäst eller någonting. Så det är en filosofisk fråga. Men det är ju, för mig, idrott har alltid handlat om tävling. Det är ju den stora aspekten varför jag har hållit på med. Utöver det att man gör tillsammans med ett lag, och jag har hållit på med lagsporter, så den grejen. Men och jag tycker att man betonar alldeles för lite här i Sverige. Det är lite bättre än i Finland, men competition, det är ju precis allt. Och det innebär ju att även om det är lagsport, att man ska vara bättre än någon annan. Så sen alla får hans egen åsikt, och tiderna förändras. Det har varit såklart för mig att jag har inte varit världens bästa på länge. Men oavsett dag och vilka jag möter, så jag kan vara bättre och kommer vara bättre än någon annan i världen. Så det är ju liksom, jag tror att man kan titta bakåt sen när man har slutat spela och kanske få distans ju på allt, och någon dag säga att jag gjorde det helt okej. Men jag har ju varit väldigt hårt mot mig själv vad som gäller vad jag gör och vad jag har uppnått. Och på många sätt jag är inte ens halvnöjd vad jag har gjort. Men det här är ju också en skillnad. Det är ju som lite som vi snackade, du frågade tidigare också, om vi tar 2000-talet, där ju så Niklas Ide var ju garanterat i alla fall en av de världens bästa spelare. Men han gjorde mycket för sporten utöver innebandy, ju att han var som person ju så mycket utåt och syntes och hördes, och sen till slut han jobbar han med idrott och TV och allt det där, och är grymt duktig. Jag sa till honom att fan vad bra han är ju på de här Viasat-sändningarna, men det är ju också, jag tycker att det är en personfråga vem du är som människa, men det har inte varit tveksamhet sen jag var liten, att jag vill vara bättre än någon annan.
Men kan det inte vara frustrerande, tänker jag, att för mig är det så här, nu är det på en otrolig skillnad på nivåer såklart, men jag kan känna att när jag till exempel väger några kilo för mycket, att jag inte är så bra som jag är i skallen, att jag vet att jag kan vara bättre om jag bara blir av några kilo till exempel. Om jag är i toppform, då vet jag att jag är mycket bättre än vad jag är om jag är liksom, ja, men om jag är kanske otränad till exempel. För dig menar jag, nu när du liksom, ja, är lite äldre så här, och du har varit så jävla överlägsen i den här sporten, kan det inte vara frustrerande på plan när du kan känna så här, men shit, det där hade jag grejat för några år sedan till exempel?
Nej, jag tror att min kärlek till vad jag gör och sporten generellt, den övervinner det där. Jag fattar exakt vad du menar, och jag har ju alltid varit sån att det finns väldigt många elitidrottare i alla sporter, både lagsporter och individuella utövare, så som behöver den där att jag måste vara gjort det här och jag måste väga exakt så här mycket. Jag måste ha haft de här träningarna, och för mig det här, alltså oavsett väder och form eller någonting, det, jag tävlar. Och jag tänker inte att nej fan, jag kan inte vinna nu om det är lite så här. Men ju längre tiden går och ju äldre man blir, och man kanske slutar bli som en travhäst ju, som tittar bara så här rakt utan lite bredare vinkel, men då fattar man ju att alla det här, alltså när man är 42, så vikten är en stor del av snabbhet och rörlighet och allt det där. Träning är någonting, alltså formen och som du pratar här. Så det är procent ju som du hoppningsvis vinner mot dem som du möter. Så det är små procent som du skapar innan du börjar tävla. Sen när du är där och tävlingsmomenten, alltså det finns många som blir jätteosäkra och kan inte prestera om man har hittat exakt rätt. Men för mig det har alltid varit heliga biten på den där tävlingsgrejen, att det finns inga ursäkter eller sen hoppas man lär sig av misstagen och så, men stora delar är ju som, om man ska säga, senaste 4-5 åren är ju, så jag har fått anpassa mitt spel ju, att jag kan tävla och få matchen till mina villkor och kan hjälpa laget mest ju, att jag har tvingat mig själv att förändra mitt spelsätt ju. Även om jag spelar likadant, men jag har spelat back senaste 4-5 åren. Men man måste ju förändra sig ju, att kunna vara med på den nivå som jag vill och vara med i VM och allt det där.
Ungefär, så det är ju livet som Zlatan, tänker jag. Förändra sin spelstil liksom när man blir äldre.
Ja, precis. Jag tror att det är alla som måste göra på ett annat sätt. Och så blir ju andra roller, hierarki blir annorlunda. Du är inte längre i första femman i landslaget till exempel. Så det är klart ju. Men jag tror att min kärlek, att jag älskar vad jag gör. Alltså jag har fått leva min pojkdröm ju. 20 år att spela. Det här var mitt yrke och även om det är tufft och man får betala priset på många sätt ju på det här, men det här är inget jobb, det är ren kärlek. Så det är värt det. Så jag tror att det är den biten som vinner allt annat, det här ju. Rösterna utifrån, alltså media, och jag är bland de få i oavsett sport ju, att man blir jämfört mot mig själv och inte mot de andra. Alltså när jag är inte längre 80, 60, 80, 100 poäng, så jag har varit dålig. Så folk ser kanske inte exakt vad jag gör på plan och gör för lagen och sånt, utan så det är väl en hyllning ju, men kanske inte så där jätterättvist ju, att man blir inte jämförs mot de andra och alla rösterna utifrån varför han är han med i VM och landslaget och allt det där. Men det är ju det tillhör ju också på jobbet ju, att både det goda och onda, och det kan man inte påverka i.
Nej. Vi pratade ju lite om det här med världens bästa spelare, och jag var ju helt inställd på att du skulle säga Galante Karlström när jag skulle fråga om det. Men nu för en stund sedan så var du mer inne på Rasmus Enström.
Ja, jag tycker att han har varit ju, absolut. Galante Karlström är ju speciell kille ju, på alla sätt. Där har vi en vinnare och som gör sina mål oavsett match, och Jag älskar ju när han har drivit att det har inte börjat sakta ju, det där hans vilja göra mål och avgöra allt. Men Rasmus Enström är ju, det är ju en helhetsspelare. Han är ju nästan allt. Och jag tycker att han av det här yngre generationen, eller lite yngre, så Rasmus är den som är bäst ju.
Kommer det någonsin finnas någon spelare som slår ditt bizarra poängrekord?
107 innan, ja.
Jag räknade lite på det där. Och 107 poäng på 29 matcher, det är alltså 3,5 poäng per match.
Ja, och det lustiga var det ju att första 10 omgångarna när jag kom till Sverige och till Ballog, så första 10 omgångarna, jag hade ju 12 poäng. Och vi låg nästan sist. Jag kommer ihåg, vi hade ett möte. Jag kommer till hallen, i Botkyrkahallen där, så jag tänkte, alla är tysta i omklädningsrummet och sånt. Jag tänkte, märkte att någonting måste hända ju här och sånt. Vi låg näst sist kanske, och stora förhoppningar, och Balluk hade haft några tuffa år innan att nej, nu ska det vända, och de har värvat 2, 3 finnar och allt det där. Jag är ganska ung och, men ja, jag kommer till hallen och alla är tysta, och sen helt plötsligt kommer de här styrelsefolket dit ju. Det finns alltid styrelsefolk och lite såna, ja, man skulle säga money man, men såna som fixar när det behöver fixas och sånt. Tre killar kommer dit och de är inte nöjda, och alla är jag märkte direkt på energin i omklädningsrummet och sånt att där, nu händer det någonting, och jag visste inte vad.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Man kommer in och säger att ja, men om ni inte trivs här någon, så stick härifrån. Och Balrog är så sån klubb att här finns inte andra tankar, här ska det vinnas, och alltså det är sån, och jag blir så jäkla alltså varm i kroppen och börjar nästan så att jag skickar mig direkt på plan och jag är match, och jag tycker att det är så klockrent att man reagerar, även om Balrog i klubb ju hårt kärlek och gammaldags värderingar och alltså otroligt fin, och jag älskade de här 4 åren ju. Det var ju min värld också, men så de säger att ja, men om det inte förändras ju, att ni ligger ju näst sist och vi har satsat på det här laget, så coachen ryker nästa, och sen ryker finnarna. Sen Bruno Lundberg var ju huvudtränare, så han tar 6 killar utanför med namn och kom hit, och han säger ju att hur mycket orkar ni spela? Jag sa på engelska på att jag har väntat att du frågar ju. Vi har spelat med 3-5 hela tiden och sånt. Så då började vi spela med 2 och vi får spela lite mycket extra också som första 5. Och vi hade ju 10 landslagskillar i laget. De är lite äldre och sen vi lite yngre. Så nästa 10 matcher där, jag tror att jag gjorde 67 poäng på 10 matcher. Så det blev lite sådär... Det är, alla rekord på något sätt slås ju när det blir fler matcher sen, när vi är lite större sport och det är lite mer semiproffsport ju, att vi spelar låt säga 40 matcher eller någonting, så ja, det kommer säkert slås ju, men det som jag inte tror att kommer slås, att ja, jag har gjort 1000 någonting poäng i Sverige och 500 i Finland, 400-500. så som en karriär och elitnivå, även om det är två olika serier och två olika länder, det tror jag är svårt.
Och så har du, också rekordet i en och samma match, va? 12 poäng, eller är det?
Ja, 11 eller någonting. Ja. Ja. Det kan någon slå, absolut. Men i långa loppet är ju det här, även om jag har missat några säsonger med skadorna och depression och allt det där, halva säsongerna i alla fall. Men 1500 någonting poäng på karriären på högsta serierna, den är svårare. Det krävs lite att folk har passionen att spela länge och sånt, och jag tror att det kommer ta tid. Men 107, det tror jag. Och 1000 poäng också i Sverige, som många tyckte att men sådär, men det är som om Galante håller på 3, 4, 5 år till, så han kan slå den ganska enkelt också. Så det är, men som sagt, de här rekord är för att slås ju på något sätt. Sen vissa håller lite längre och sånt, men...
Du, som du var inne på, så spelade du i Finland säsongen som var nu. Och medan din familj bodde kvar här i Uppsala.
Ja, precis. Det är ju nu 5 säsonger. Mm. Det hade varit en sånt val av hela familjen. Jag spelade en säsong i SPV i Finland där 2015, måste det ha varit ju. Med lillebror ju. Mm. Bodde hemma i Jyväskylä och pendlade med lillebror till Seinäjoki. Och sen 2 säsonger i Helsingborg, och nu 2 säsonger med moderklubben Happe i Jyväskylä. Så jag har bott hemma i barndomshemmet eller Helsingborg, och familjen har bott här. Det är ju, vårt val var ju ganska enkelt, att även om det inte är optimalt, och de här valen har inte gjort så att ekonomiskt sett familjen gynnas så himla mycket, men utan det är ju, vad heter det, det är ju enkelt val. Familjen har deras liv här och rötterna är här, och killarna är ju, de har deras skola och idrott och kompisarna och sånt, så det är meningslöst att rycka dem ifrån, och när man inte vet vad som händer också, att det är bara något år här och där och
så. Men hur gör man en sån avvägning på ett personligt plan, tänker jag, för att vara nära sina barn eller vara nära det man älskar mest i världen, sporten liksom. Det måste vara ett tufft val ändå.
Ja, det är ju, och framförallt ju, kanske valet i sig krävs ju tänkande, och vi har ju pratat med killarna, vi är ganska öppna här i vår familj, och Cecilias belastning blir stor ju. Hon har ju sitt jobb i Stockholm och sen fixa mat och tvätta och skjutsa till träningar och så, det är klart ju, men jag tror att det tuffaste är ju under säsongerna när du är ifrån. Alltså familjen har ju, de är ju 3 här och har sig varandra, och mitt ansvar som pappa och sånt, och den skulden på många sätt är ju ganska tung ju i nacken ju, att jag borde väl göra något helt annat. Och det är framförallt de här november, december där, när man är mitt i säsongen och det blir lite mörkt överallt och man börjar tappa lite kraft och sånt, så på kvällarna när man inte gör någonting, så det är klart att man funderar att vad fan håller jag på med, att vad som är det viktiga, men jag har ju haft väldigt stöttande fru, och den äldre varianten har ju förstått helt och hållet. Den yngre har reagerat lite nu senaste åren att kanske det är inte så bra att jag är så långa stunder borta, men nej, det är ett val, och det har vi gjort tillsammans som en familj, att som jag sa redan 3 år sedan, att jag vill spela livet ut, och så länge jag klarar av med min kropp och hjärnan och hjärta och gå igenom det där, men det får inte kosta vad som helst. Jag skulle inte offra familjen eller sätta familjen i läge att det händer någonting. Det skulle jag inte göra. Då skulle jag gå ifrån allt och ta den kampen med mig själv sen, vad som krävs att släppa idrotten och komma tillbaka till fötterna. Det kommer bli en svacka för mig när jag slutar. Och det är skrämmande också.
Mm. Vi ska prata om det nu, tänkte jag. Du fick avbryta säsongen i december på grund av hälsenan rök. Hur är känslan nu i kroppen? Alltså, tror du att du kommer lira aktivt igen på elitnivå, eller tror du att det är över nu?
Jag skulle säga att det har varit hela vägen i typ 80-20 eller någonting, att det var sista vad jag gjorde. Och som jag har sagt ju, att för mig, folk, det finns inget rätt eller fel sätt, och vissa tycker att man ska sluta, att du har ju bestämt en datum att nu är det sista året och nu vann vi och nu är det häftigt sätt att sluta. För mig det finns inget rätt eller sånt ju. Och jag kan fatta vad folk, och respektera och tycka att det är kanon ju att någon får sin slut ju, och vara glad för dem ju. Men för mig det blir ingen saga slut, utan jag kommer hamna i en svacka och få bearbeta mig själv och hitta livsglädjen och allt det där ju när det tar slut. Men jag skulle säga att det, direkt när det händer, det är en chock, 2-3 veckor, man fattar inte ens. Och sen det har varit typ 80-20 att det var sista vad jag gjorde. Men jag har inte velat ta och kunnat ta det sista beskedet, utan det är ju som jag sa också, att jag, det krävs det där VM och landslaget, och VM i december, och det kom ganska snabbt ju att hinna med på det där. Så men jag vet att det skulle kunna komma tillbaka, men när, det är ju den frågan. Och det har ju varit att om jag missar nu, att jag hinner inte till VM, så då är det kanske det där 80-20. Men som sagt ju.
Jag läste någon intervju med dig och då sa du, jag tror du uttryckte det så här, att du inte vet vem du är utan en aktiv innebandykarriär. Något sånt där, att du var någonting med det här identitet, att du var lite rädd och orolig för det.
Ja, det är som jag har alltid tyckt det. Jag har ju haft många bra diskussioner med nära vänner och allt som läst lite människohjärnan och beteende och allt det där. Men jag har alltid tyckt att identitet är ju, att det är inte direkt kopplat vad jag gör på och sånt, men det som jag har läst mycket och kollat massa dokumentär, så det är väldigt många idrottare som har svårt med det ju. Och sen om du kallar det identitet eller någonting, men jag tror att det där tomrummet som blir ju, det har ju varit min livsstil ju, och min glädje och min kärlek sen jag var 3 år, när jag har hållit på med. Så det är 40 år nu om 20 dagar. Så det är en ganska lång period att älska någonting, alltså passionerad och viga sitt liv för någonting. Så det är klart att det blir ett tomrum ju, och det sociala också. Alltså jag har fått leva omglädjesund liv ju. Jag tror att det håller en väldigt ung ju. Det där tugget i omklädningsrummet och resa och spela och tävla och uppleva saker tillsammans, både glädje och sorg och så, ja, det, jag tror att jobbet är stort ju, oavsett vad du kallar det för, om det är identitet eller någonting, men det där tomrummet, och det är, jag förstår helt och hållet ju varför det blir så, att hur många proffsidrottare och elitidrottare hamnar på något annat sen ju, att söka, det är ju massa beroende grejer, alltså alkohol och allt annat som i USA och sånt, så det är sjuka procent som hamnar på tomma intet ju, även om de killarna som har miljoner på kontot och sånt, och så det blir ett jobb, och det har jag ju inställt mig att det blir ett viktigt kamp ju också, att hitta rätt och så snabbt som möjligt. Och
vem är du utan innebandyn?
Precis, alltså jag vet vem jag är, men innebandyn betyder så mycket, eller sporten, så det blir, jag har ju mina värderingar, jag är pappa, jag är storebror och jag är son, och det är ju det enkla, alltså mina värderingar kommer inte förändras, och mig som person, min raka ärlighet och allt det där, och lojalitet mot nära, så det kommer inte förändras, men någonting kommer hända ju med den där på samma dag när allt är färdigt ju. Och
är det jobbigt, tycker du, att prata om det här? Är det lite sorgligt?
Nej, alltså det var väldigt jobbigt, vet jag inte, men sorgligt och skrämmande var det att prata om typ 4-5 år sedan. Alltså 2007 sa läkaren till mig att ska jag sluta nu eller efter säsongen när jag opererade mitt knä.
2007?
Så på det här sättet, det är en ganska lång process och jag har inte blivit så mycket smartare, men jag tycker att det här är ju ganska ganska nyttigt. Alltså det är med att till slut jag har alltid letat mig till oftast de äldre men också yngre som är smarta människor som pratar om intressanta saker. Och jag är en sån person som suger in massa info. Jag iakttar om jag går till en, oavsett om det är någon middag någonstans som man inte känner, eller hos finska presidenter på självständighetsdagen. Alltså jag iakttar och kollar, och det är också som jag som person att man suger in info, sen man tar info om man tycker att det är bra för mig, och sen kan jag tycka olika och sånt, men det är väldigt nyttigt och nästan terapeutiskt, om man säger så, att prata om det där. Men det är stora frågor, och jag förstår för många, om man tänker att men idrotten kan inte vara så, att det är något annat, och, men man har sagt ju att, eller man har sagt ju de här forskare i USA att att sluta spela är som att du tappar någon nära dör, eller en långvarig partnerskap slutat i skilsmässa, att det blir en sån svacka där. Och det är lätt att förstå ju sådär, och kanske folk som håller inte på idrott kan hitta andra anknytningar, att det blir som en livskris på något sätt ju.
Men det är också så svårt att förklara för någon som inte har älskat en sport.
Ja.
Det är ju omöjligt. Jag kommer ihåg när jag drog mitt korsband för drygt, ja det var 3 eller 4 år sedan, och min mamma bara sa, men du kan ju börja med något annat, kasta pil kanske. Precis. Och jag bara, men vadå börja med något annat? Precis. Jag älskar den här sporten.
Ja, precis. Det är exakt så, men ja, folk kan ju alla älskar ju någonting. Då kanske man jämför sig, men oftast blir det så att nej, men det är ju bara idrott och sånt, så det kan inte vara så stort ju. Men det är ju exakt som det är ju. Det blir ju, men jag hoppas, eller tror jag hoppas, att det är många. Jag fick ju en, eller hade bränt ut mig, jag sov ingenting, blev knäskada från början, sov ingenting, kan inte ta ett steg och spela, ingen märker någonting. Och sen när det går 4 år, så någonstans på vägen man har bränt ut sig, och till slut ju fattar man att nej, det här är inte rätt ju, att alltså det blir bristning i vaden och axeln går sönder och hela, alltså hjärnan börjar stänga kroppsdelar. Går man till läkare och säger att nej, du är svårt deprimerad och sånt, och alla de här skadorna och sånt, så jag tror och hoppas att alltså livet ska vara, alltså det ska vara glädje och kärlek och så, men det är inte bara det där dans på rosor, utan du ska lära om saker. Och jag tror att gå igenom någonting lite tufft ju, och komma ut på andra sidan sen ju, att du har upplevt och växt som människa mer än många andra ju. Alla gör sin kamp och alla har sina strul och bra perioder, dåliga perioder, men livet ska inte bara vara. Det vore tråkigt annars, som allt är så lätt och kommer enkelt och alla bara ler och någonting. Alltså det är ganska bra att man känner någonting. Alltså jag hade så många år på där ju, när jag var så trött och sov ingenting och käkade alla mediciner och kan inte gå och spela. Och sen det var inte bra att jag hamnade i depression förstås, men när man inte känner någonting och man försöker bedöva det på något annat, så det är det som är det farliga, och det är det som är det, att du börjar tappa dig själv. Men en kamp mot någonting eller något, det är ju ingenting negativt, även om det just då känns så. Förstår du vad jag menar?
Du, vi kommer återkomma lite till depressionen och det där lite senare i podden, men du sa någonting i bilen på väg hit som fångade mitt intresse. Du sa att du började med innebandyn när du var 16-17.
Precis, jag tror att jag var 17 år.
Det är helt sjukt.
Ja, nu är det tiderna har ju förändrats väldigt mycket också, men nej, av en slump. Alltså jag började spela hockey och fotboll när jag var 3-4 år. Mm. Min pappa var hockey och fotbollsmålis. Och,
hur bra var du på hockey och fotboll?
Jag tror att jag var en talang på något sätt, i alla fall. Men när jag var 12-13, jag spelade ju fotboll med ett år äldre och med lika gamla som jag, och hockey med lika gamla, och i högsta nivå i juniorerna i Finland. Mm. Och jag tränade 2-3 gånger per dag ju, med allt. Och så jag började bränna ut mig på något sätt. Det var inte lika roligt, och jag fick bara skit på allt, att välja en sport och annars du tappar landslagsplatsen, du kommer inte med dit. Och sen när jag var 15-16 så hockey började, första femma, andra femma, och jag kom in i pubertet väldigt sent ju. Jag var 16, jag gick till gymnasiet, och den sommaren växte jag typ 25 cm. Så jag var ju som i hockey och fotboll, jag var ju teknisk och bollskicklig, och då var det ju i Finland väldigt mycket att storlek, snabbhet, hårdhet och laget, femmorna och dumpa och bara brottas och sånt. Och jag var med lite lirare och sånt, men av en slump, en kompis frågade när jag var 17 år. När jag var 16 när jag lämnade de här junior- eller serienlagen i Jyväskylä stadion, både i fotboll och hockey. Och idrottsmässigt flyttade tillbaka till hemby nu, alltså en mil utanför stan nu, och spelade med herrarna. Division 2, alltså tredje högsta i fotboll och fjärde högsta i hockey. Tränade mindre. Jag spelade med folk som hade spelat med min pappa, och några hade gått samma klass som min mamma och allt det där. Jag hittade glädjen, och så jäkla roligt att hålla på. Så en kompis frågade en vår, jag var 17 år, som hade spelat hockey ett år äldre, ja, i djup också där på elitserien, så sa att nej, häng med till A-junior är de äldsta i Finland, ju. Häng med till SM-slutspel, ju, sista turneringen, alltså SM, vad kan det vara, det var 8 lag kvar ju, en helg, och spela av medaljerna. Så, nej, vi hade spelat såna korpenturneringar med kompisar tidigare, innebandy, men ingenting annat. Så att, men fan, det lät ju roligt ju, att jag har ingen hockeymatch ju, det var april eller någonting. Så jag hänger med, och vi kom tvåa, alltså vi fick silver i Finland, och jag vann poängligan där. Och sen frågade de i Happes lag, de frågade, vi ville skriva en kontrakt och kom med, och sa att nej, jag är hockeyspelare och nej, jag kommer inte med. Så tredje gången när de frågade på hösten, då hoppar jag med och säger att ja, men jag kan följa med, men om vi har en hockeymatch, och jag spelar hockey och inte innebandy. Men det blev inga krockar, och efter typ ett eller vad ska man säga, ett eller två år fattade jag att nej, det här är min grej. Och då slutade jag med hockey och spelade fotboll fortfarande på somrarna, även om jag inte fick ju, det får man inte säga till Baldock där ju. Men i alla fall, så nej, jag fattade vad innebandy var. Jag hade ju ingen aning, jag hade inte sett innebandy innan. Jag visste att man spelade elitserien i Finland och det fanns EM och allt det där. Men nej, jag fattade alltså den snabbheten, och både med tekniska och fysiska delen, att det går så snabbt. Det blir mål, alltså det är anfallsglatt och allt det där. Alltså det, jag fattade att det här är min grej. Och jag fick ju frågan när jag var fortfarande 60, spelade i Sverige redan nu och hade spelat VM och allt det där, från hockey, att om jag skulle testa ändå en sommar på ganska hög nivå och träna upp lite kilo som muskler och sånt. Men nej, alltså innebandyn är, det var så jäkla roligt. Jag fattade direkt ju sen ju att när jag fick tankarna bort att jag är hockeyspelare eller fotbollsspelare, så jag fattade, det här är min grej. Fan vad roligt.
Veckans Nemo möter en vän görs i samarbete.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Med Mendley, som jag dessutom är en väldigt, väldigt stolt ambassadör för. Och i veckans avsnitt så pratade jag ju med innebandylegendaren Mika Kohonen om när han gick ut med sin depression mitt under brinnande karriär. Mika var ju en av de allra första elitidrottsmännen som pratade öppet om sånt här, och det blev ju enorm uppståndelse kring detta. Modigt och så otroligt viktigt att en stor idrottsman vågar prata om de här grejerna. Och om du känner att du mår dåligt så finns ju Mendley som ett perfekt alternativ. Mendley sysslar med chattterapi, och genom dem så får du möjlighet att chatta med en legitimerad psykolog direkt i din telefon. Och detta utan någon som helst kostnad för dig som patient. Ja, ni hör ju själva, ganska så fantastiskt va? Så ladda ner Mendley idag och prova detta. Tack till Mendley.
Det är ändå fint att du kunde inte välja mellan om du skulle bli hockeyspelare eller fotbollsspelare, så blev innebandyspelare.
Precis. Nej, det är väl den processen ju att bestämma om någonting och sånt, men jag var helt där, jag kunde inte välja mellan hockey och fotboll. Och kanske det blev lite så där snäll killens rebellgrejer att det blev sen något annat, men nej, det är ju roligt ju. Och det är ju väl livet. Du kan kalla det öde eller slump eller någon snubbe där uppe som styr oss eller någonting, men det gör det härligt med här i livet också, att saker och ting händer. Och hoppningsvis de har någon mening och sånt, och i innebandymässigt jag är garanterat att det var menat att det blir så. Och jag får miljoner gånger frågor att om du hade blivit bra i hockey eller fotboll och om och men och sånt, men det hatar jag mest här i världen, att om och men, och ja, det finns inte någon nytta av att tänka eller någonting där. Allt har sin mening, och ja, jag är fantastiskt nöjd hur allt har blivit.
Det blev ganska bra ändå.
Jo, men livet och alltså alla de här mötena, vi hade inte pratat här idag. Och min fru och mina två barn och alla vänner som har fått och allt de har upp, alltså det är ett fantastiskt rikt liv. Kanske inte på bankkontot ju, kontot är fotboll och hockey, men
det är ju en intressant aspekt av det hela, om vi ska gå in där, att just det här med att när man står och väljer mellan fotboll och hockey och det blir liksom innebandy, den här ekonomiska aspekten då, alltså hur tänkte du där när du valde att satsa på innebandyn? För det
ingenting.
Var ingen som levde på innebandy på den tiden?
Nej, alltså ingenting. Och det tänkte jag inte på hockey och fotboll heller.
Nej.
Alltså jag ville vinna VM, Stanley Cup i hockey och VM. Och det här var lite naivt att i fotboll att jag skulle vinna VM också. När man är i finska delen, så vi är inte så jättegrymma på fotboll och sånt. Men pengar tänkte jag ingenting. Jag kommer ihåg jag sa ju att jag ska köpa en bil till pappa när jag blir proffs och sånt, men det är inte så där att pengarna hade varit någon grej. Kanske det är också en del av varför det blev så ju också, men det måste man erkänna, och pengar i sig är ju det tråkigaste här i världen. Det är ju, du kan inte leva utan, och när man har barn sen måste man tänka på dem och vill tänka och deras framtid, men att bara ta pengar, det är det världens tråkigaste. Men jag måste säga att jag i den frågan också förtjänat eller inte, men jag har fått leva mitt pojkdöm, och hoppningsvis jag har kunnat hjälpa andra innespelare också. Att de kan hålla på med proffsinnebandy och sånt. Att jag har gjort mitt där. att om jag har tjänat någonting så någon annan kan tjäna sen, och folk fattar ju, och jag har väl tjänat mer hockeypengar än innebandypengar, och jag, det är en del av, som jag sa, pengarna är så tråkigt, men det är en del av vad du gör och vad ditt värde, och inte bara plan utan utåt och sponsorerna och allt det där. Så det är som i media, det är en del av det hela. Och jag hoppas att jag har kunnat hjälpa killarna bakom mig och yngre att göra mitt, att dra innebandy lite framåt, och att vi spelare skulle på ett eller annat sätt kunna livnära på det. Mm.
Har du tjänat mer på hockey än på innebandy, tror du?
Nu är det om och men fråga. Jag tycker att det här blev helt perfekt.
Ja, det är bra det.
Ja.
Men vet du, jag tänkte på de där åren som du pratade lite om tidigare, de här glansdagarna kan man ju säga i Balrog, när du var liksom pikade, får man ju säga. I alla fall poängmässigt då var som bäst. De åren där när ni var körde över alla andra lag och du var liksom helt överlägsen. Kände du dig överlägsen då? Alltså visste du, kände du huvudet sen när du gick in på matcherna så här, jag är ju bäst här nu och jag kan göra lite som jag vill?
Ja, alltså det är också en del av idrotter att du ska veta vad du kan göra. Och det mentala är ju det nästan viktigaste i, när det är så små skillnader. Låt säga att Finland och Sverige spelar en final, eller Storvetta och Falun. Det är så små skillnader mellan lagen. Det är ju som vi pratade tidigare om, små procentskillnader. Det ena laget är lite bättre, någon procent här, och det andra laget lite snabbare. Så vad heter det? Det mentala är ju nästan avgörande. Tron på sig, på dig själv, och kaxighet, alltså det är ju fel ord, men om vi tar Zlatan till exempel, om man inte hade en sån självförtroende som man har, som nästan att bekräfta sig själv utåt och allt det där, alltså boosta sig själv, jag lovar att han hade inte varit så bra som han är nu. Sen vi alla olika människor och sånt, men det mentala är ju att och då kommer vi tillbaka på den som du sa, träna rätt och vikten och allt det där. Så när de blåser igång en match, jag har inte känt ett enda gång att vi kommer torska. Alltså, utan det är ju det ska vinnas och det ska tävlas till sista slutsignalen. Men jo, det är klart jag fattade att och det handlar om rätt omgivning, femma var med, coachen, den där tron på, alltså någon annan tror på dig också, och ge tid att spela och allt det där, omgivning, att som i Balrog, det bara klickade ju, alltså sådär spelmässigt. Och det var en ganska härlig period av livet också, det sista tiden när det var ganska, vad ska man säga, även om jag är 22 när jag kom, eller något, som en ungdomsliv ju, det ganska enkelt, allt är fixat, du har ingen, som nu idag, vi har ju barn som är det världens viktigaste, lån och alltså alla de här, men då var det en lägenhet och lite pengar, hade det roligt. Så inget sånt, ganska brudlöst på många sätt, det sista tiden som var så där, ska man säga, innocent, om man kan säga, i livet. Men det är klart att man visste att det kommer hända grejer. Men det resan, om man säger att om jag hade varit lite mer skolad och lite mer erfarenhet, ju att jag var 4 år med Balrog, och det kan vara så att det var mina bästa åren i livet ju. Alltså jäkla vad roligt vi hade. Och det handlar om livsperiod också, men och vilken fas man är, men vi vann ju 1 av 4. 2 brons och en torskat final. Så om jag hade varit lite erfaren och haft lite mer förståelse om det helhet, så vi hade vunnit mycket mer. Så vi hade ett lag som killarna hade vunnit, och de började bli lite äldre och sådär. Men jag tar det på mig ju att det handlar mycket mer om vad man själv gör. Och om man skulle säga min prime är, vi hamnar mycket mer närmare storvetartiden ju 2010, då var det samma med landslaget, och skulle säga från 08 till 12 där någonstans. Och jag skulle säga att Ballrug, när jag kom dit, det var nästan som en högskola för mig ju. Och sen där efteråt när man tänker ju, de människorna, det där villkorslös kärlek och hårt kärlek, och den resan som vad jag lärde och sånt. Och sen när jag kom till Storvreta efteråt, det var nästan så att jag blev en lärare ju. Så man tänker på helheten och femman och hjälper putta ännu mer killarna bredvid sig ju. Då var det den tiden att nej, jag ska göra mitt, jag ska flytta alla berg som kommer emot och gör. Men nu som i Storvreta, sen är det annat lag, annan mentalitet. Alla är svärmorsdömmar och snälla och sånt ju. Men att vi var inte det bästa laget. Men då fattar man att om jag ger bort någonting från mig, hade jag lite mindre poäng och kommer jag använda i alla andra styrkor också ännu mer. Så kanske slutsumman blir större. Och ja, och det blev ju så också. Vi tog ju 3 raka där och några Champions Cup. Och 2010 till exempel, vi vann ju VM i Finland, var ganska överlägsna mot Sverige. Och 2010, det är ju det där året som jag var i en bra fysisk form, hyfsat enkelt med knät, kunde röra på mig och hade bara lite ont. Inga sopor i huvudet. Maximilian hade föddes, jag hade 2 barn. Lugnet inombords, allt. Det var ju enkelt. Och då vet man ju att man är en sån med hjärnan och själen. Du är ett sånt ställe att där det är harmoni. Och då hände saker automatiskt.
Allt var i synk.
Precis, precis. Och då vann vi VM-guld. Vi vann Storvetas första SM-guld. Vi vann Champions Cup ju med Storveta. Och ja, utan att jag presterar på ja en bra hög nivå, men inte något så där superhäftigt eller någonting.
Men det är bara som världens bästa då.
Ja, precis, men ja. Det är bara en sån, du vet, typ bara lägsta nivå och rutinnivå är så hög. Mm. Och den procentuellt sett mot alla andra, vi är så pass starka att oavsett, man lämnar bort nästan slumpen ju med i bilden, att det är ju det finns bara ett resultat. Vi kommer vinna till slut. Det är som en maskin som maler. Så jag sagt ju att skapa en dynasti eller vinna mer än en gång, det är nästan tråkigt ju. Du ska bara repetera de sakerna. Precis de styrkorna som man har kontra mot alla lag, att det är så mycket bättre. Att det är inte något glamouraktigt på det här sättet. Men det är ju så jäkla svårt att vinna många gånger. Mm. De flesta vinner aldrig. Mm. Men att vinna många gånger och repetera. Och den passionen och hungrigheten som krävs ju när vi alla människor. Och när du vinner en gång, du slappnar av lite. Och alla har ju ego, så alla vill börja få. Det är väldigt många som vill spela piano, men det är väldigt få som vill flytta den i olika roller och allt det där. Och det är det som är intressant med lagsporter, att få ihop det och gå på samma riktning och allt det där.
Jag har ju hört lite olika historier här om hur du är som lagspelare och som person i laget. Och jag kommer inte säga vem som har sagt vad.
Nej.
Men jag har hört att du, från ett håll hörde jag att du var väldigt ödmjuk och jordnära och så här. Ja. Mm. Men från ett håll hörde jag också att du kunde vara väldigt bossig och bestämma mycket och nästan bestämma mer än tränarna liksom, för att du. Och då blev jag nyfiken på vilken av de här sidorna stämmer egentligen.
Jag tror att båda sina stämmer. Men alltså, jag är ju alldeles för ödmjuk. Men det är som jag som en person. Men om jag har fått en roll, och det är, jag har aldrig gått över en tränare. Det är ju heligt ju. Om tränaren frågar mig vad jag tycker, då säger jag exakt vad jag tycker. Om han frågar. Mm. Och om tränaren har gett en roll att jag ska leda på ett visst sätt, som i Storvreta blev det ju också. Så då leder jag, alltså med raka ärlighet och på mitt sätt. Så jag tror att båda delarna, men grunden förändras inte. Det är ju ödmjukhet och lojalitet och kärlek till laget ju på ett eller annat sätt. Men garanterad hårt ljud på vissa lägen och med peka med hela handen, absolut. Mm. Absolut.
Ja. Men jag misstänkte det att det var både och liksom.
Ja, ja, ja.
Ja, ja, det är bra. Du, inför din comeback i Helsingborg i SSL då för några år sedan, så pratade du i intervjuer om att du hade rensat kroppen från socker, alkohol, mediciner. Mm. Du kände, ja, men jag läste någon intervju om det. Yeah. Och min fördom om finnar och alkohol är ju att ni super mycket.
Jag tror att det har börjat förändras lite.
Ja.
Men grejen är att jag tror att det är inte så himla stor skillnad kontra Sverige och Finland. Men i Finland man humlar inte om det. Det är ingenting som folk säger att fy och elak och vad man kan inte göra. Här i Sverige det ska vara mycket mer rätt ju, att man kan inte ta ett glas vin eller öl med maten på dagen och sånt. Det ska vara mycket mer rätt ju. Nästan sådär hemligt. Men jag tror att mycket handlar om att våra äldre generationer som har upplevt kriget ju som barn eller deras papporna har lyckats komma hem och inte dött på andra världskriget, till exempel mot Ryssland och sånt, så de har fått uppleva såna saker att de kan inte hantera livet ju, och då har de bedövat sig själv eller hittat lösning på flaskan. Och barnen har fått uppleva den där och det har fastnat det där, deras minnesbilder och de har sett, så det har förts vidare till nästa generationer.
Mm.
Så, men det har ju börjat förändras ju, det är inte många kvar längre på den tiden, men jag tror att vi är mycket mer, det är en stor skillnad, det är ju som du säger, bara på tankesätt och sånt, att som att spela ett finsk lag ju, som jag spelade i hemmastaden, och allt är ju så hemma som det finns, men det finns ingen som, det är lite mer naturligt ju, på något sätt, det är ju tankesätt eller något, att, men jag tror att vi generellt sett finskarna försöker lite mindre än svenskarna att göra oss bättre, att det ska vara rätt och det är sånt, och det är ju sånt som händer nu, det är inte så märkvärdigt ju. Men jag tror att det är inte så stor skillnad som man tror.
Nej.
Här är mycket med hus och det är inte så snyggt.
Men vad har du haft för relation till alkohol genom åren då?
Jag är inte absolutist alls ju. Men det, idrotten kommer ju först ju, så det begränsar ett sätt ju. Många sätt ju i och för sig. Men nej, jag helt ärligt, som jag brukar vara ju, så vi har ju i släkten i båda sidorna egentligen, pappas och mammas ju, så vi har ju, utan att göra DNA-tester, så vi har ju beroende generna oss ju.
Mm.
Så oavsett om det är alkohol eller andra substanser eller sex eller god, det kan vara spelberoende, alltså. Mm. Det är någonting som jag fick fightas lite mot i unga åren ju, spel och sånt. Det är därför jag inte börjat med nätpoker eller kasino eller någonting, jag vet bättre att hur det blir. Kan inte åka till Las Vegas till exempel, men nej, så det är ju, men vi i våran familj ju, vi har inte haft alls något sidoskit eller någonting. Alltså vi hade en trygg, föräldrarna satte kväll och drack med sina vänner och vi var hemma, och det var alltid aldrig något sidostrul eller någonting, men som sagt ju, vi har ju beroende generna i våran släkt och på rätt tillfälle så absolut, och det tillhör på något sätt, det är ändå som jag har fastat på mig vad som gäller den där alkohol lite, så nästan som en tradition, att det är också laggrej ju, lagfester eller avsluta säsongen ju tillsammans ju, oavsett om du har vunnit eller inte, du ska vårda den säsongen tillsammans, dela den bördan tillsammans och hylla den säsongen. Att oftast ju i elitidrott ju, det blir aldrig exakt samma lag, och en kille förändras och då blir det ett helt annat lag. Och i mitt fall det har ju varit att alkohol är inblandat ju. Mm.
Men du pratade ju förut lite som hastigast om din depression som varde i 4 år utan att du märkte det egentligen.
Ja, jag har ju studerat lite sen efteråt ju, men det är ju 2 olika sätt att antingen du har någonting i kroppen som blir eller en kemikalisk grej eller att du hamnar, det är som för mig var det en snöbollseffekt ju, att ont i knät, käka morfin, 3 olika tabletter, alltså inflammationshämmande och morfin och normala 3-4 gånger per dag och kan inte sova. Sen börjar tankarna komma, du vet, att ja, nu är det slut och det här stora svarta hålet, att vad som hände efteråt när man slutar spela och man hamnar i det där ekorrhjulet ju, och snöbollen blir större och till slut någonstans i vägen du har ju bränt ut dig därför att du håller på exakt vad du gör alltid, träna 2 gånger per dag, spela matcherna, vara en hyfsat offentlig person i min smak. Mm. Jag är ganska anonym annars. Klara sitt jobb, att vara den du är som folk väntar och den du får betalt av, vara pappa, allt det där, och till slut det går till depression och diagnosen var mellan medel till svår depression där. Mm. Men direkt när det, och jag hade tänkt några år innan att nej, nu fan, det är någonting som inte stämmer. Och inte bara så att jag sover en timme på natten och käkar. Jag kan inte ens gå och spela matcherna. Ingen märker någonting. Men jag börjar gå sönder överallt. Och man fattar ju att man kan hamna i svacka och allt det där. Men jag tänkte först ju länge att nej, men jag börjar, min kropp börjar säga ifrån att jag börjar bli gammal. Min kropp tål inte längre det här och sånt. Men det har jag inte. Det är inte tillräckligt att jag inte kämpar vidare ju, att bara om det är min kropp. Det är klart att jag kan vinna över min kropp, men men när man får den där diagnosen.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Nåsen, så nästan så att man är så oerhört lättnad ju, att man fattar varför det har varit som det har varit. Och det är så simpelt, men att leva i den mörkret ju, att du känner ingenting. Allt är bara grått ju. Alltså, den krafterna som du har, du sätter till barnen, att de missar inte någonting, eller att jag skulle vara annorlunda mot dem eller något sånt, men jäklar vad härligt det är ju sen ju, när det där grått börjar bli lite ljust sen ju. Mm. Efter en lång period när man har fått hjälp och sömntabletter och prata med, jag hade Johan Plate som är, vad ska man säga,
Idrottspsykolog
och en sån mental rådgivare till många idrottare och allt det där. Så han hjälpte mig där och prata och sånt. Och att det kommer ut, fan vad vilken, alltså det är utöver barnens födsel. Så den känslan när du vaknar och du säger att det är lite soligt där ute och du ser färgerna och känner lukten och alltså, att det inte är så grått längre. Så det är så jäkla mäktig känsla. Och det är vad jag menar ju också, att här i livet det tillhör de här lite sorgliga, tuffa sakerna också. Men sen vad du gör under den och framförallt efter den. Det kommer definiera vem du är som människa.
Hur togs det här emot då av innebandy i Sverige? För jag menar, det är ju inte helt vanligt att elitidrottsmän pratar öppet om depressioner och sånt.
Nej, det märkte jag snabbt. Alltså, egentligen här var ju också sån... Jag visste att här i Sverige och Finland och Schweiz och lite i Europa, så det kommer bli en nyhet. Och det kommer spridas så snabbt. Det är ju som media sexigt och allt det där. Allt som beroende också och sånt. Och någon gör någonting fel eller något. Det blir ju så här. Men jag tänkte att jag har fått en sån uppfostran att ärlighet är ju allt. Alltså först var ju som Storvete sa direkt, hur vill du hantera dig? Att vi är med om du vill. Ditt beslut och om man säger att jag har ont i knät och jag vilar. Men det kommer komma ut i alla fall i dagens värld. Så jag gav en intervju, UNT, Henrik Söderlund, person där som skriver väldigt bra. Och han är också ärlig och sådär att en reporter som jag litar, så han har ju kastat, inte bara hyllat mig heller, men alltså både goda och onda. Mm. En person som jag litar i en intervju och äger den där grejen egentligen. Och det är klart att det sprider, och direkt när de bytte länder, Spanien och alla de här länderna. Och nej, jag ville inte ge någon annan intervju, därför att jag är bara en, och that's it, och jag tar emot, och jag skämdes ingenting eller något, men jag behöver inte prata om mina saker, alltså öppet och skrika om sådär. Så det förändras ju direkt. I Finland blir det lite annorlunda när de översätter eller gör på deras. Spanien blir något annat, Schweiz och sånt. Mm. Så det är som en löpeld ju. Och nästa dag typ efter den intervju när den spridits, jag fick ju hundratals mail, Facebook, mail, SMS och sånt. Alltså unga, gamla, idrottare, vanliga och sånt. Alltså, då fattade jag att det, depression och såna här mentala, hur säger man ju, såna här del av
psykisk ohälsa.
Ja, precis. Såna här problem och sjukdomar är fortfarande tabu i våran värld. Och jag hade ju kanske varit naiv eller inte förstått det hela, att det är ju, det är som en cancer på 20 år sedan. Alltså en sån tabu och rädsla och alltså alla negativa känslorna som finns. Men jag fick ju så jäkla många från alltså 15, 14, 16-åriga unga tjejer och killar som mådde inte bra. De mådde på med idrott, hade press, skola, idrott och föräldrar och som helst. Och jag fattade väldigt snabbt att nej, vi är inte där som våran evolution som människorna, att vi har väldigt många saker som släpar ju. Att vi, folk dömer ganska lätt. Folk är rädda och skäms om saker som borde inte vara så. Och det var ju kanske hoppningsvis bra ju att när jag gav intervju som inte tänkte att jag kan hjälpa någon ju. Och sånt ju. Men det är väl det sista som man behöver om man går igenom i sitt liv någonting tufft. Eller det kan vara sjukdom, det kan vara livsberoende, vad som helst. Att du är rädd, det är naturligt ju, men att skäms eller någonting. Så det, men det, vi är inte där. Alltså, vi är ganska travhästa vi människor.
Det går våra, långsamt.
Absolut, absolut.
Var det svårt att bli medicinfri?
De medicinerna, absolut. Mm. Jag hade lite sådana tendenser i svåraste tiden med knät ju. Alltså kodein och morfintabletter är ju lite sådana att jag hamnade inte jättedjupt där, men jag förstår hur beroende framkallad vissa saker är. Så där, vad kan det vara, 2012 kanske, någonting där, när jag hade som ondaste knät, 12-13 kanske. Och då var jag nästan där ju att behovet att ha tablett hade gått över från knät till att det var bra att ha tablett. Mm.
Du, nu ska vi slänga in två stycken frågor från vår gemensamma kompis Andreas Stefansson.
Ajajajajaj.
Ja. Andreas Stefansson, skyttekung i Pixbo, 37 mål i år. Duktig spelare.
Absolut. Mm. Absolut, och nästan så där, även om han är yngre, så han är nästan gammaldags i sitt spel. Alltså otroligt duktig vad som gäller bland det viktigaste i alla lagsporter och bollsporter, att hitta ett sätt att göra mål. Mm. Jag tror att många har ganska fel bild om honom och hans hur bra han egentligen är ju i innebandy. Men det är så enkelt vad han gör, och han gör svåra saker enkelt. Och jag tycker att det är en otroligt duktig innebandyspelare, och framförallt i sin roll. Mm. Den killen kan göra mål i alla vinklar och
volley och backhand,
ja,
och
precis. Och det är ju old school. Mm. Dagen har ju blivit att man tar bollen i hoken och bågar och skjuter dragskott och sånt. Mm. Och det går sakta, men han spelar det snabba tidiga. Pang pang pang, och jag gillar kraftigt. Jag gillar han är, verkar vara en kille också som
han är fiskfläkt.
Säger vad man tycker på ett sätt som folk fastnar, och det är en grej som man blir ganska mediatränad när man spelar så länge. Mm. Men jag gillar vad han gör ju. Det är en kille som gör bra för sporten också. Och sen, det är också som man tänker att folk ser inte helheten, och du vet ju dagens sociala medier och sånt, man får säkert, jag är ganska off på dem, men någon ger en intervju, och när man läser direkt ju att han har en peak eller han säger något roligt. Mm. Så att men han är så jäkla dum, eller han är någonting. Mm. Jag tycker att han gör det kanon, både på plan och utanför.
Mm, ja, han är jävligt rolig faktiskt. Ja. Och hans två frågor lyder så här. Första frågan: varför tror du det kommit en hel del finska spelare till Sverige genom åren, men nästan ingen, aldrig hört någon på hög nivå i alla fall, som gått från SSL till finska högsta ligan? Nivån är ju väldigt jämn mellan ligorna.
Mm, det är en bra fråga. Och grejen är att det kommer inte så mycket finska spelare till Sverige heller. Alltså det är fortfarande så att i Sverige finns världens bästa liga. Det som har blivit att finska ligan, topplagen, om vi tar de 5-6 lag, de håller hög nivå. Men ligan är ju jämnare här, och bredden är ju mycket, mycket bredare. Men det var inte så många finska heller. En gång i tiden Sverige var så överlägsen med allt och sånt, att det var väldigt få finska som kom upp och lyckades också. Men jag har ju tänkt också, jag tror att en grej är ju språket förstås. Men det som topplagen i Finland, ja, det borde fler, det finns ju några som har spelat i 2000-talet där i början och sånt, men inga sådana här, alltså landslagsstjärnor har inte flyttat. Men jag tror att Schweiz tar så mycket, folk åker härifrån dit hellre än Finland. Mm. Men det borde vara mycket mer trafik åt det där hållet också, det håller jag med om. Men jag tror att språket, ligan är fortfarande lite bättre här. Och fördomar också, att vi är ju väldigt lika den här länder, väldigt väldigt nära varandra som människor också. Lite olikheter förstås, men lite fördomar och ja, nej, det är ju någonting som, ja, någon av de här landslagskillarna borde göra det. Jag tror att det skulle bli.
Hör det, Stefansson, dra till Finland.
Precis.
Okej, nummer två från Stefansson. Innebandy och innebandyspelare får ofta försvara sporten, oftast efter påhopp och kommentarer från hockeyvärlden. Hur är det i Finland? Min allmänna uppfattning är att det inte riktigt är samma kultur där. Jag uppfattar alltså som att det är vanligare i Sverige med gnälliga och stöddiga hockeyälskare.
Det har ju förändrats i båda länderna. Absolut. Jag tror att det har varit lite större i Finland när vi har vunnit VM-guld. Och de vinsterna har ju gjort att respekten har höjts rejält. Men jag tror att det är samma i båda länderna, att tiderna har förändrats väldigt mycket. Och jag ser det bara på av de kompisarna som spelar hockey och fotboll i NHL, KHL och Europa, Sverige, Finland och allt det där. Så från alla andra sportsutövare, så den respekten finns redan där ju. Och jag ser det på en enkelhet ju, att om vi tar sponsorer och politiker som bestämmer om saker, att de nya generationerna som vet vad innebandy är och har själv hållit på och har någon närmare anknytning på det, om vi går 10 år framåt, när nästan alla som bestämmer om någonting, antingen om pengar eller politik och sånt, när de är där och bestämmer och vet vad innebandy är, så allt är mycket lättare ju. Om vi går 20 år tillbaks, när det var folk hånade nästan när RIP stod sport och exakt den där hockeygrejen, att du lyckades inte hockey och sånt. Så det, jag tror att vi är förbi den stadiet. Men det är fortfarande de här gammaldags människorna som är så envisa att det finns bara ett rätt, och det är hockey eller fotboll. Och här i Uppsala, det är isbandy, att det är det riktiga bandysport och sånt. Ja. Men det är ju såna, det är lite fördomar, de vet inte vad det är, och det är någonting nytt ju. Som vi sa ju tidigare i bilen ju, att om man tar 80-talet, så i Finland och Sverige, jag vet inte om det var så många heltidsproffsar i fotboll och hockey, och man har spelat över 100 år då, redan då, och innebandy är ju 30-40 år. Så vi är ju ung sport, men på frågan, jag tror att det har förändrats väldigt mycket. Sen det finns en bit kvar ju, men det är ju upp till oss spelare och alla som är involverade i sporten eller älskar sporten att föra den ännu vidare, och det kommer hända.
All right, tack Stefansson för de frågorna.
Tack.
Avslutningsvis så ska vi damma av några lyssnarmail som jag har fått in här. Första mejlet lyder så här: du har ju spelat i en rad olika klubbar genom åren, men varför blev du aldrig AIK under deras glansdagar?
Oj, jag tror att det handlar om mycket, mycket om att när jag kom till Sverige och spelade i Stockholm i Botkyrka där med Balrog. Så vi mötte AIK i alla 4 åren i playoffs. Och det var ju riktiga derbymatcher. Det var hat på plan ju, och alltså otroligt fina matcher. Och AIK då hade kommit upp i elitserien som det var då, och var i playoffslag, och vi mötte dem i finalen en gång. Men deras storhetstid blev efter det. Men jag tror att det fastnade någonting där ju, att Balrog var mitt lag i Stockholm, och vi hade det, under playoff-serien det var mordhot, samtal hem, och vad hette det, de följde efter oss, våra bilar hem till Botkyrka efter matcherna. Det var en sån, alltså, och jag, det var ju, det tillhörde ju den där kärleken i sin klubb och allt, alltså fullsatta på läktaren, och de sjöng ju Vi hatar finnar ju 60 minuter där, så att håret bara reste när man sprang där, så alltså, otroligt fina matcher. Men jag tror att det blev mycket, och jag pratade efter en, var det 05 när jag kom till Storvete sen ju, vi hade en landskamp på Johanneshavet, så där var Lasse Kranqvist och AIK-killarna där, och så att, men vad säger du om vi skulle snacka om AIK? Så jag sa ju att jag har jättestor respekt för AIK och den klubben, allt det där, men det skulle kännas fel efter 4 år med Balrog där ju. Det var ju mitt lag i Stockholm på något sätt. Och Niklas Ide gick dit sen ju, när han kom tillbaka som Schweiz, och de tog ju några där och var en ledande kraft i svensk innebandy, men...
Ja, nästa mail lyder så här: varför blev det aldrig Schweiz för dig? Givet dina meriter som världens bästa, så borde ju ditt namn varit väldigt attraktivt där nere. Jag menar, om en sån som Jide och Bult Larsson med flera tjänade storkovan där nere, varför gjorde du då inte samma resa? I Sverige är det ju långt ifrån de nivåerna lönemässigt.
Ja, från början tänkte jag ju att det började väl 96 när jag har fått kontraktsförslag från Schweiz. Så jag tänkte, jag vill spela så länge som möjligt i den bästa ligan, med och mot de bästa spelarna i världen. Det har varit den moroten och den miljön som jag har velat vara i. den tävlingsnivå och utmaning och allt det där. Och sen tänkte jag ju att men i slutet av karriären jag skulle vilja uppleva Schweiz. Och det har inte varit, pengar var inte det viktiga där heller ju, men jag har ju haft ju till och från, inte varje år men nästan, jag har varit ganska klar tidigt ju om vilken klubb jag spelar nästa säsong. Men jag har fått frågor där och sånt, men jag har inte velat börja prata om jag inte är genuint intresserad. Att jag gillar inte så mycket tomt snack, och varför pratar vi om jag inte är på väg dit? Och pengarna har inte varit den katalysatorn att jag åker dit för att pengarna är inte den grejen som gör att om jag åker dit eller inte. Sen att jag skulle tjäna lite mer och sånt, men de pengarna förändrar inte vår familjens liv heller ju i framtiden. Yeah. Men det till slut det blev bara så. Det var ju, jag snackade ju förra sommaren, snackade senaste gången, och då var jag nära så där att men det vore kanske trevligt att åka dit och spela och uppleva och lära mig lite schweizisk-tyska igen och men nej, det kändes fel ju. Jag ville spela hemma och rita cirkeln färdigt i hemstaden och sånt.
Mail nummer 3. Vad har du för synpunkter på att Falun blev svenska mästare på det sättet som de blev i år?
Enkel fråga. Nej, ingenting om Falun. Det är inte deras beslut ju. Det är förbundets beslut. Fel. Det är heligt med våren och playoffs att förtjäna som spelare, och att du går igenom den playoffsvåren, och i klubben det är två bästa lag, eller i Malmö någon gång tidigare också, men som möts, och efter matchen du skakar hand ju med varandra, och den respekten ju att den ena har blivit den bästa laget i Sverige och den andra har blivit tvåa, och rättvist tävling heligt med idrott och sånt. Jag tycker att beslutet minskar värdet på pokalen och vad det betyder. Men det handlar ingenting om Falun nu. Det är ju inte deras beslut ju. Otroligt bra lag. Många, ja, Thomas Brottman som är huvudtränare, jag spelade med honom i Balrog, nära vän, ligger jättefin plats i min hjärta, och var tränare med oss här i Storveta när vi vann två pokaler. Han har vunnit där. Alltså, det är kanske den bästa svenska tränaren någonsin som har funnits. Och den bästa spelaren som har spelat med. Kalante och Enström som har hållit på länge. Och deras domar, vad de gör ju. Och det har ju varit den... vad har de tagit nu? Storveta har tagit 6 och SM-guld, och de har... 5 med det här nu om man räknar. Men som sagt, det är ju, i mina värderingar som idrottare och sånt, så jag hade inte tagit någon medalj emot. Jag har inte förtjänat dem och vi har inte spelat dem. Det är ju två helt olika världar ju, grundserien och playoffs och allt det där. Så det är en enkel fråga.
Berätta om ditt allra bästa kontrakt. Hur mycket tjänar du som mest?
Nej, det är väl lite med hockeylöner. Det är de bästa ju. Exakta summor vill jag inte prata. Det är ju kontraktsbrott också. Men det är som en helhet. Vi har ju skosponsor och klubbsponsor. Och sen lönerna med klubben. Men det är alltid mellan klubben och spelare. Men det är lite mer hockeylöner. Det är inte så stor skillnad med Schweiz och Sverige. Men det enda som är skillnad är skatt ju.
Spelar Storvreta i SSL nästa säsong? Det ryktas ju om enorma ekonomiska problem.
Nej, jag tror att det är lugnt där ju, faktiskt. Det tillhör inte mitt bord ju alls ju, men det kommer de göra. Om SSL spelas ju. Det är väl den frågan ju med coronatiden, men det gör de absolut. Och det är jag helt övertygad att de fixar grejerna. Mm.
Du, det var sista frågan.
Oj. Det gick snabbt.
Ja, vi har ändå suttit här i en och en halv timme.
Så. Men du har så intressanta frågor. Frågor att det är enkelt. Är det sådana här tystare killar att börja babbla och lätta hjärtat?
Det tar jag som en komplimang.
Absolut.
Ja, det här var ju supertrevligt.
Kanontrevligt, tack så mycket.
Ja, tack själv. Tack för din tid och ja, tack till lyssnarna. Då säger vi hej då.
Hej då.